Det är final i tv-programmet Rising Star, Israels största talangtävling. Priset är att få representera Israel i Eurovision Song Contest i Malmö i maj. Och på scenen står nu 20-åriga Eden Golan. Hennes långa hår är färgat i lila-rosa slingor. Och på slaget på hennes svarta klänning sitter ett gult band. Det är en symbol till stöd för de som hålls gisslan av terrorgruppen Hamas. Det är februari 2024. Eden Golan tar hem vinsten och blir Israels representant i Eurovision.
I'm very, very excited and I'm looking forward to it.
Men vägen till Malmö kommer att kantas av många kontroverser. För samtidigt som stan rustar för folkfest och SVT jobbar hårt för att producera en gigantisk tv-sändning rasar ett krig mellan Israel och Hamas i Gaza.
Organizers of the Eurovision Song Contest say they are assessing whether Israel's entry breaks the rules on political neutrality after it was claimed that singer Eden Golan's song October Rain made reference to the current conflict in Gaza.
Kritik väcks mot Israels medverkan i Eurovision och protesterna blir allt mer intensiva. Och låten hon ska tävla med, October Rain, blir genast ifrågasatt.
Everything is black and white. Who's the fool who told you boys don't cry?
Är låttexten politisk eller inte?
Från Dagens Nyheter. Det här är Spotlight. Idag om kontroverserna kring Israel i Eurovision Song Contest. Jag heter Tara Moshisi. Det är början av 2024 och Melodifestivalen turnerar genom Sverige.
Hej Sverige och hej!
Om några månader ska Eurovision Song Contest arrangeras i Malmö. 160 miljoner tv-tittare förväntas se tävlingen. Men det är inte bara glada barn, familjer och glitterklädda melloentusiaster som samlas runt de stora arenorna under vårens deltävlingar.
Vi är här för att demonstrera emot Israels rätt att vara med i Eurovision eftersom det som händer i Palestina.
För samtidigt som kriget pågår mellan Hamas och Israel och situationen i Gaza förvärras väcks frågan om Israel verkligen borde få vara med och tävla i Eurovision Song Contest.
Så vi tycker att någon någonstans ska ta ställning emot det här.
Ett hundratals demonstranter samlades utanför Skandinavium i Göteborg före Melodifestivalens andra deltävling på lördagskvällen. Enligt Aftonbladet var det en pro-palestinsk demonstration och att man protesterade mot att Israel tillåts att delta i Eurovision Song Contest.
Över 1000 svenska artister, däribland Robin, Titiyo och Markus Krunegård, har skrivit under ett upprop för att få EBU att utesluta Israel från Eurovision Song Contest.
Kritiker menar att Israels krigföring i Gaza borde få konsekvenser och att landet bör uteslutas från tävlingen.
Många hänvisar ju till att EBU faktiskt uteslöt Ryssland efter att Ryssland invaderade Ukraina.
Hanna Fahl är redaktör och skribent på DN Kultur och har bevakat Eurovision i många år.
Och menar att det är inkonsekvent att låta Israel vara med.
När Israel presenterar sitt bidrag visar det sig att det finns detaljer i den som gör att landet riskerar att inte få ställa upp i tävlingen.
Israel vill skicka låten October Rain som sitt bidrag till Eurovision Song Contest.
Eden Golan sjunger bland annat I'm still wet from this October rain och låttiteln October Rain väcker reaktioner.
Och genast kom ju reaktionerna då, det här låter som att det är en politisk låt. Och man tänkte sig då att titeln October Rain skulle syfta på Hamas-attacker i Israel i oktober. Så det blev ganska omedelbart snack och surr om den här låten.
Organizers of the Eurovision Song Contest say they are assessing whether Israel's entry breaks the rules on political neutrality after it was claimed that singer Eden Golan's song, October Rain, made reference to the current conflict in Gaza.
And I intend to do everything possible to represent my country with pride and respect. And I'm very, very excited and I'm looking forward to it.
Och det är alltså 20-åriga Eden Golan, vinnaren från talangtävlingen, som Israel vill skicka till Malmö i maj. Hon är född i Israel, men har vuxit upp till stor del i Ryssland, där hon också var med i uttagningen till Junior Eurovision. Nu bor hon med sin familj i Israel. Men låten som det är tänkt att hon ska tävla med i Malmö väcker en fråga som organisationen som äger Eurovision, EBU, måste ta ställning till.
Skulle den här låten betraktas som politisk eller inte?
Nu släpper vi en ny podd. Expressen Dock.
Einar, han går in i fel gård, förstår du? Och sen där, en annan skytt, jag tror, kommer emot han och fortsätter skjuta.
Lyssna på premiäravsnittet. Mordet på Einar, det sista vittnet. Med mig, krimreporter Nina Svanberg.
Hon började skrika på mig. Backa, hon började säga, vad händer? Så han är död. Så jag bara, vad säger du för något? Så hon började skrika, han är död. Så jag sköt han nu 21 meter.
Lyssna i appen eller där poddar finns.
Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag. Som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv. Svedea.
Det israeliska tv-bolaget Kan säger att de inte accepterar några ändringar av låten. Och de tänker heller inte byta bidrag. Och Israels kulturminister, Miki Zohar, avfärdar anklagelserna om att låten skulle vara för politisk. Han säger att det vore skandalöst om EBU diskvalificerade bidraget. Och han skriver i ett inlägg på X att bidraget ger en röst åt folkets och landets känslor. Men EBU sätter sig på tvären. De menar att texten i October Rain är för politisk i en tävling som ska vara opolitisk.
Det är alltid väldigt svårt att veta hur EBU har resonerat kring någonting. Uppenbart så har ju EBU gett dem feedbacken att det här är för politiskt. Men exakt vad det är man syftar på då har ju inte EBU talat om. Jag skulle gissa att det i första hand har handlat om låttiteln October Rain. Då, att den ganska uppenbart syftar på de händelserna i oktober, Hamas attacker i oktober.
Eurovision Song Contest är riktigt populär i Israel och det finns ett stort Eurovision community i landet. Och om Israel nu inte ändrar sitt bidrag äventyrar det landets plats i tävlingen.
Tävlingen startades ju en gång i tiden i mitten av 50-talet som ett ganska utopiskt tankeprojekt om att Europa, det är ett krigshärjat område, vi ska ena Europa.
TV, det var något nytt på den här tiden. Och att sända denna enorma musiktävling var ett sätt att testa den nya tekniken som gjorde att man kunde direkt sända via satellit i många länder samtidigt.
Tanken med tävlingen var ju att göra lätt underhållning och man vill ju hålla allvar eller liksom politiken så långt borta från tävlingen som det bara gick.
Och Eurovision har ju kommit att bli en utmärkt plats om man vill nå ut till en miljonpublik.
Det är många länder som betraktar Eurovision som en chans för PR helt enkelt. Man kan använda tävlingen för att liksom försöka påverka opinionen i olika frågor vad gäller landet. Azerbaijan till exempel har ganska uppenbart försökt använda tävlingen för att ja, vad ska man säga, påverka opinionen om landet och visa att man inte alls är den diktatur man är. Ukraina har ju väldigt framgångsrikt använt Eurovision som PR-arena i det pågående kriget också. Så att det är ju inget ovanligt, och jag tror att Israel också nu ser sin chans att göra samma sak.
Men en regel är att tävlingsbidragen inte får innehålla politiska budskap.
Att en låt inte får vara politisk i Eurovision är ju en regel man ganska lätt kan förstå varför den finns där. Det är lätt att tänka sig att tävlingen bara hade spårat ur i någon sorts kulturkrigsarena till slut. Eller att man hade tagit varje tillfälle att liksom föra fram åsikter. Och sen är det ju otroligt svårt att efterleva den med någon form av stringens. Ja, ju oroligare tider det är i Europa, desto svårare eller omöjligare är det att efterleva den helt.
Hanna, har EBU ratat något bidrag tidigare för att det har ansetts vara politiskt?
Ja, det har absolut hänt ganska många gånger. 2009 till exempel så skickade Georgien in en låt som hette We Don't Wanna Put In, och put in då som två ord. Men det bedömde man att det ganska tydligt syftade på Putin, och den låten fick inte vara med. Armenien tvingades skriva om en låttext 2015. Då hade de en låt med titeln Don't Deny, och det bedömdes då syfta på att Azerbaijan förnekar folkmordet på armenier som har hänt. Och det här är en väldigt infekterad fråga i Azerbaijan och Armenien. Så den låten fick skrivas om.
Men var går gränsen enligt EBU för att en låttext anses vara politisk?
Den här gränsen är ju väldigt suddig, skulle jag säga, för vilka låttexter som bedöms vara för politiska. Och jag menar, det har ju varit låta med i Eurovision som jag tycker, och många tycker ganska uppenbart, också är politiska eller uttrycker någon form av politisk åsikt. Det gick fint för Ukraina att sjunga den här låten Lasha Tumbai 2007 med Verka Sedrushka, och det låter ju verkligen som att de sjunger Russia Goodbye.
Och 2016 godkände EBU det ukrainska bidraget 1944 med Jamala. Den handlade om deportering av krimtatarer på 40-talet.
Men det var ju också en väldigt aktuell fråga kring Krimhalvön just då. Så det är svårt att tänka sig att den inte också var menad som liksom en dagsaktuell politisk kommentar. Den låten vann ju hela tävlingen. Det var inte helt okontroversiellt.
Men det är inte bara låtar som diskvalificerats, utan även hela nationer.
Så sent som igår meddelade man att Ryssland inte skulle förbjudas delta i Eurovision eftersom det inte är en politisk tävling. Något som kritiserats av flera länders public service-bolag, och nu har man alltså ändrat sig.
Efter Rysslands invasion av Ukraina så väcktes ju den här frågan ganska snabbt, för det var ju ett stundande Eurovision. Och det var först när medlemsländerna, många tv-bolag i medlemsländerna höjde sina röster och sa nej, men då vi tycker absolut inte det, vi funderar på att dra oss ur i så fall. Då ändrade sig EBU ganska snabbt.
Med anledning av kriget i Ukraina så portas nu Ryssland ur årets Eurovision Song Contest.
Man uteslöt faktiskt det ryska tv-bolaget som var medlemmar i EBU från EBU, så att det tv-bolaget inte medlemmar längre. Och det var ju ett sätt att göra det på, där man hänvisade till att det här tv-bolaget inte uppfyller kraven för public service.
Musik och politik, hänger det ihop? Den frågan har blivit aktuell igen.
Efter oroligheterna i Belarus så höjs nu röster för att stoppa landet från att medverka i Eurovision Song Contest.
2021 utesluter EBU även Belarus public service-bolag från organisationen och då också från Eurovision. Beslutet kommer efter att bolaget, trots påtryckningar, inte ansågs leva upp till kraven om oberoende och yttrandefrihet.
Tävlingen är absolut politisk nästan per definition, skulle jag säga.
Israel har gått med på att ändra sångtexten i sitt möjliga bidrag till Eurovision Song Contest. Detta efter att organisationen bakom musiktävlingen, EBU, reagerat på verser som sett ut att referera till Hamas terrorattack mot Israel den 7 oktober.
Trots att det israeliska tv-bolaget och landets kulturminister varit tydliga med att de inte går med på att ändra i låten eller byta ut den, viker de sig till slut för EBUs krav. Det efter inspel från den politiska toppen.
Senare har tv-bolaget i ett uttalande sagt att presidenten, Israels president, har lagt sig i det här och helt enkelt sagt åt tv-bolaget att nu får ni ändra för vi ska vara med i Eurovision, det här är viktigt.
Några av raderna i låten formuleras om och ord som uppfattats som laddade stryks. Bland annat har frasen I'm still wet from this October rain förvandlats till I'm still broken from this hurricane.
Det är lite svårt faktiskt att se exakt hur EBU har resonerat när den första versionen inte var okej och den här versionen är okej.
Det israeliska tv-bolaget som sa att ursprungslåten handlade om sorgen efter Hamas terrorattacker i oktober kommunicerar nu att den uppdaterade låten kretsar kring en tjej som genomgår en livskris. Bidraget får också ett nytt namn, Hurricane.
Hurricane är ett starkt Eurovision-bidrag. Helt oavsett allt som har omgärdat den här låten och alla kontroverser så är det en väldigt snygg ballad. Jättefint, mäktigt producerad. Man har uppenbart lagt ganska mycket resurser från israeliskt håll på det här bidraget och det märks.
Guys, I'm so excited. I was just informed that the EBU approved our song and that Israel is going to participate this year in Eurovision. And there's no doubt that they made the right decision because this year more than ever it is important for us to stand there on stage and to represent our country.
EBU ger grön flagg till den omskrivna låten. Och Israels plats är säkrad.
Frågan om Israels deltagande i Eurovision har ju egentligen ingenting att göra med vilken låt de skickar. Och det tror jag alla är ganska överens om. Protesterna hade kommit oavsett om det var en helt banal kärleksballad eller om det var en djupt politisk partsinlaga. Det politiska kring Israels medverkan handlar ju inte om låttexten egentligen. Det handlar om något helt annat. Det handlar om stor politik och andra typer av värden.
EBU själva säger att det israeliska public service-bolaget kan uppfylla alla krav för att få delta. Och att Eurovision är en tävling för ett tv-bolag, inte regeringar. Och att Israel har varit med i tävlingen i 50 år.
Det är klart att ett uteslutande av Israel skulle väcka oerhört starka reaktioner. Man är väl, kan jag gissa, väldigt rädd från EBUs håll att liksom stämplas som någon sorts antisemiter eller att ta ställning i den här oerhört infekterade konflikten. Så det är en väldigt komplicerad fråga och vilket beslut man än hade fattat här så hade det nog blivit starka reaktioner från ett eller annat håll.
SVT, som producerar årets Eurovision Song Contest, säger att de följer EBUs beslut. Och SVT har inget eget mandat att plocka bort ett land från startlistan.
SVT är ju ett av medlemsländerna i EBU och alla medlemsländerna är ju de som utgör EBU. Så hade det funnits en stark opinion bland de deltagande tv-bolagen i medlemsländerna om att utesluta Israel så tror jag absolut att beslutet hade blivit ett annat.
Och nu är det då 20-åriga Eden Golan som ska framföra den nya låten Hurricane.
Utan att veta någonting om hennes privata åsikter eller eller känslor kring det här så är det ju en otroligt märklig position att befinna sig i för en ny, ung artist som just då hoppas på att få sitt stora genombrott. Och hon har ju, vare sig hon vill det eller inte, blivit lite av en bricka i det här spelet nu. Hon är tvungen att ställa upp. Hon är tvungen att stå där och representera Israel och göra sitt allra bästa. Presidenten har sagt det. TV-bolaget säger att hon måste. Det är bara för henne att hacka is i det.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.
Israels deltagande i Eurovision väcker känslor och protester, och det jobbas intensivt med säkerheten inför musikfesten i Malmö.
Med 2 månader kvar till Eurovisionveckan planeras det redan för protester i Malmö.
Polisen i Region Syd har hittills fått in 3 ansökningar enligt nyhetsbyrån TT. En arrangör vill samla uppemot 10 000 personer i protest mot Israels deltagande. De 2 andra ansökningarna handlar om stöd för Israels delegation och en protest mot kriget i Gaza. Polisen har ännu inte godkänt någon av ansökningarna.
Även i Eurovision-communityt, alltså bland hardcore-fansen, är åsikterna delade. Inte minst på sociala medier.
Så det är väldigt splittrade åsikter kring Israels medverkan. Och det är ganska tjafsig stämning även internt bland fansen. Folk har väldigt olika åsikter om det här. Jag tror att många Eurovision-fans är ganska ledsna att den här typen av liksom konflikter och diskussioner kring Eurovision tar över och lite döda glädjen i tävlingen. Eurovision är ju, man får inte glömma att det är ett otroligt stort och viktigt och roligt evenemang med en jättestor subkultur som är ganska unik och spänner över så många länder och har en så hängiven fanskara.
Årets upplaga är den 68:e i raden och mer laddad än någonsin.
Den här konflikten kring Israels medverkan och det som sker just nu i Israel och Gaza kommer att ligga som ett stråk genom tävlingen, oavsett vad man tycker i frågan, oavsett om man vill eller inte, så kommer det vara någonting som man tänker på under Eurovision. Jag tror att det är omöjligt att samla liksom representanter för så många länder utan att man samtidigt har i bakhuvudet det som pågår i verkligheten i dessa länder.
Du har lyssnat på Spotlight med mig, Tara Moshisi. Gäst i dagens avsnitt var Hanna Fahl, redaktör och skribent på DN Kultur. Producent Linnea Hjortstam. Ljudtekniker och slutmix av Patrik Miesenberger. Patricio Samuelsson har komponerat vignetten. Ljudklippen i dagens avsnitt kommer från Sveriges Radio, SVT, BBC News, Eden Golans TikTok och Eurovision Song Contest. Ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Orodarski.